Hej och välkomna till podden Klinikon. Jag heter Marcus Olsson.
Och jag heter Jan Molvin.
Den här podden är sponsrad av Böringer Ingelheim. Vi har tagit över den här podden från våra vänner Fredrik och Kristin. Och tänkte bara köra en liten kort presentation av oss själva. Jag heter som sagt Marcus och jag jobbar som specialist på internmedicin i Malmö. Jobbar primärt på akutvårdsavdelningen. Ska du berätta om dig själv?
Ja, Jan Molvin som sagt är internmedicinare och kardiolog. Arbetar i Malmö med fokus på hjärtsvikt och har även mitt forskningsintresse inom hjärtsvikt.
Mm, just det. Vi forskar båda lite vid sidan av. Vi har båda sedan början av detta året en delad forskningstjänst och har lite samarbete nu.
Ja.
Både inom hjärtsvikt och lite annat.
Det är roligt. Så nu ska vi bara prata forskning. Nej, det ska vi inte göra.
Not quite. Men vi har sagt att vi ska ta med lite forskning i alla fall i poddavsnitten. Liksom. Så vi ska blanda upp lite. Vi tänkte börja idag med att snacka om ett rätt stort kliniskt bekymmer. Som får man säga att det är, va? Och det handlar om hur man bedömer vätskestatus eller hydreringsgrad hos sina patienter.
Precis. Och det kan ju vara att man både har för lite vätska eller för mycket vätska. Och lite orsaker till det, vilka kliniska fynd, vad kan vi få hjälp av vad det gäller röntgen, ultraljud. Kommer även in på lite laboratorietester och biomarkörer. Men om du börjar, vill du börja berätta lite om dehydrering?
Ja, ja, men man kan väl säga som så. Om man, innan vi börjar där, så kan jag väl säga liksom att när jag började jobba kliniskt så begrepp jag inte riktigt dels hur viktigt det var att liksom fundera på det här och dels hur svårt det var att faktiskt fastställa vad som är vad. Liksom. Är den här patienten evolem, så här, finns det liksom en fullt adekvat mängd vätska cirkulerande i blodbanan här liksom, eller är patienten lite torr eller lite övervätskad? Jag vet inte vad din upplevelse är, men jag måste säga att när jag började jobba liksom som AT-läkare och sedan med ST-läkare, så jag tror inte jag reflekterar så här jäkla mycket över det där alltså.
Jag tror aldrig jag har träffat en embolempatient innan att jag är på hjärtsviktsavdelning.
De finns inte.
Nej, men det är ju precis som du säger. Det är både en enormt stor klinisk utmaning. Om vi tittar på hjärtsviktspatienter så vet vi att många gånger släpper vi hem dem för tidigt innan de är just embolema. De är faktiskt fortfarande övervätskade och det ökar risken för att de ska bli återinlagda eller dö till och med.
Ja, men det finns väl data på det. Jag som då är lite så ultraljudsintresserad eller POCUS, alltså point of care ultrasound. Det finns väl, jag fan att det finns lite studier på det. Då kallar man det ju residual congestion liksom, ultraljudsmässigt liksom. Kommer jag ihåg vad studien heter, du är bättre på mig än sånt där alltså.
Ja, det är de här från Biostat, den här holländska kohorten, som har tittat på olika sådana congestion scores. Men vi ska inte gräva ner oss.
Nej, det ska vi inte. Vi ska inte ta så mycket förlossning. Men varför är det viktigt med vätskestatus? Vi ser ju, det är väl framförallt om man ska liksom på något sätt klumpa ihop de patienter där det liksom är extra viktigt att fastställa. Så skulle jag väl säga lite grovt, liksom, vi har ju hjärtsviktarna såklart liksom. Vi har njursviktarna. Där är det ju väldigt centralt för en nefrolog till exempel som jobbar med dialyspatienter och veta hur många liter ska vi dra den här patienten på idag när vi dialyserar. Så sen har vi ju en del elektrolytrubbningar, till exempel hyponatremi som jag vet att Fredrik och Kristina har snackat om. Där är ju liksom, ska säga, behandlingen helt avhängig av bedömning av hydreringsgrad. Men det är väl egentligen de patienterna vi ser. Och sen när man går på andra hållet då mot det mer alla de här som jag nämnde här, leversvikten, den glömde jag säga förresten, de har vi också såklart. Men de patienter som riskerar att vara så övervätskade, det är ju liksom dehydrerade patienterna som vi ser. Och då med kanske en akut njurskada där vi inte riktigt vet liksom, genesen till det. Är det här prerenalt eller är det liksom postrenalt och så vidare.
Och en stor andel av dem har ju både och. Alltså att de har en hjärtsvikt och en njursvikt exempelvis. Mm. Ja, då kan det bli ännu
kommer vi in på när vi ska snacka hjärtsvikt. Vi ska göra något avsnitt här annars. Det kommer inte hända sådana förväg. Alltså. Men om vi börjar med liksom, första anblicken av patienten här. När vi då ska göra vår bedömning, då snackar vi kliniska tecken här liksom. Vill du börja prata lite om om vi tänker hypovolemi, hypervolemi. Vi behöver inte riktigt fokusera på kliniska tecken, på evolemi liksom.
Nej, som sagt, det blir få. Ja, men om jag tittar på, om jag vill bedöma huruvida en patient är övervätskad. Mm. Och nu är jag ju lite biased eller färgad av mina patienter, så det kommer bli lite fokus på hjärtsviktspatienter.
Jag ska försöka komplettera.
Och du får bredda. Komplettera där. När man går igenom litteraturen och sådär, om vi tittar på kliniska tecken, så det som faller ut och som är ett high value, eller vad man ska säga, ger mycket information, det är ju en halsvenstas. Och det är något jag inkluderar mig själv i, den är väldigt dålig på att bedöma. Vi gick igenom ett material på ungefär 400 sviktpatienter från Malmö. Mm. I mindre än 5% av fallen så var det kommenterat huruvida det fanns någon halsvenstas.
Mm, mm.
Medan man är europeiska och amerikanska material, där graderar man liksom jugular venous distension 1, 2, 3 och lägger mycket större vikt vid det här. Så där tror jag vi kan bli mycket, mycket bättre redan på läkarlinjen, att man tar in det där.
Jag tror inte de snackar om det.
Jo, man snackar om det. Sen
gör ju folk som alla andra gör. Liksom, är det ingen annan som pratar om halsvenstas eller reflekterar över det, så slutar ju liksom de nybakade studenterna och funderar över det. Liksom, för de tänker, nej, men de fokuserar inte så mycket på det liksom, i kliniken, så gör inte vi det heller. Liksom.
Ja, jag var ju klinisk amanuens under några år. Och jag... Ja. Och jag kommer ihåg att jag nämnde, ja, det här kan man kolla på också, men det är inget jag kollar på.
Så
det, det är möjligt att...
Proves my point.
Ja, jo, så är det ju, absolut. Mm. Men i en perfekt värld så ska man lägga lite mer vikt vid det där. Om vi rör oss neråt, vad det gäller att lyssna på lungor, ur ett hjärtsviktsperspektiv. Det är svårtolkat och det har rätt så dålig specificitet. Man hör att det är lektaser lika väl som det är rassel etc. Det ger...
Men är det på grund av att det är allmänt ett dåligt mått, eller är det för att vi liksom är eller har blivit allt sämre på att auskultera lungorna hos folk liksom?
Alltså jag tror det har vi ju säkert blivit i takt med att vi får tillgång till andra metoder. Jag vet inte om liksom Osler själv, han kunde diffa mellan atlektaser och vätska, det är möjligt. Mm. Men som det ser ut nu i de studierna jag har läst, så är det liksom en low yield undersökning faktiskt.
Mm. Mm.
Därmed är det inte sagt att man ska göra det liksom, eller att man inte ska göra det, förlåt.
Det ingår på något sätt i den basala undersökningen. Det ska vi nog inte försöka ta bort i första
taget. Nej, precis. Det är också i någon slags någon slags seans med patienten. Man skapar en allians och liksom, det förväntas åtminstone bland de äldre patienterna att man lyssnar på lungorna, annars har man liksom inte blivit behandlad.
Nej,
håller inte med om det, att det finns de här...
Men halsvenstas, lungaskultation...
Ja, och sen har vi ju då edem naturligtvis. Mm. Och då tittar vi ju på perifera edem då, pitting edem, och att man verkligen trycker ner mot tibia, mot skenbenet, och får de här karaktäristiska groparna. Det är ju inte specifikt för hjärtsvikt, det kan man ju se vid andra övervätskningstillstånd också. Och du hade en bra akronym där och ett tillägg vad det gäller en klinisk undersökning, att man inte glömmer att LPT-a patienten så att säga.
Ja, just det. LPT i bemärkelsen lyfta på täcket, ska vi säga. Nej, men det lärde man sig såklart när man, ja, när man läste till läkare. Sen så har man liksom med åren blivit lite bekväm. Och sen när vi startade upp vår intermediärvård på akutsavdelningen så hade vi en IVA-läkare hos oss i ett år som hjälpte oss att starta upp Ingrid. Och hon mässade om det här på ett sätt som gjorde att det... Och hon visade också väldigt tydligt hur värdefullt det var, alltså, och hur viktigt det var att lyfta upp täcket, för man kan missa rätt mycket information. Och det handlar inte bara om övervätskning, utan det kan vara, ja, undervätskning eller alltså andra tecken. Men tänker på undervätskning, liksom, där kan man ju ibland se när det kommer in liksom rejält dehydrerade patienter, kan man säga att de är lite marmorerade över knäna, över benen, mm, och framförallt då knäna, för det är liksom så tunn hud så det dyker upp tidigt upp där. Och det är först när du liksom progrederar i ditt vätskedeficit som du kan bli liksom mer extensivt marmorerad. Men det ger ju väldigt mycket information.
Måste Absolut.
Så det har verkligen satt sig i mitt huvud efter att vi jobbade med Ingrid det året. Alltså, lyft på täcket.
Ja. Liksom. Ja, men det är väl något att bära med. Nu,
det är liksom egentligen en otroligt basal och enkel sak att göra. Liksom, men ja, alla gör inte det. Och vi gör inte det hela tiden. Liksom. Men,
Nästa generations läkarstudenter som jag inte har fördärvat. De får bära med sig det. Jag skulle vilja knyta lite an till att pittingen är en perfekt hos vissa hjärtsviktspatienter av någon anledning, jag vet inte varför, jag tror ingen vet riktigt, så tenderar de att samla sin vätska mer i buken än i benen. Så där kan man liksom i anamnesen fånga upp, om man frågar normalt sett, ja, men jag får inte på mig skorna eller jag får inte på mig strumporna för jag är så svullen. De kanske mer har problem med bältet eller att de inte kan knäppa byxorna eller tidig mättnadskänsla och så vidare, att de blir svullna i buken snarare än i benen.
Ja, men jag tänkte säga det är ju, jag menar, klämma på tibia, det är ju en sak liksom, men när man, som jag nämnde då, puxintresserad, alltså när man sätter sig bredvid patienten, och det brukar jag göra istället för att hissa upp sängen och stå bredvid. Och det är kanske lite av den här anledningen faktiskt som jag ska komma till. Liksom, att han sätter sig bredvid patienten och börjar undersöka. Så börjar klämma och känna lite sådär när man undersöker. Och då märker man ibland liksom att det kanske finns dokumenterat att patienten har underbensödem. Mm. Men sen när man sitter bredvid patienten och tittar lite noggrann och kanske tittar på magen och flankerna.
Ja, men
jag vet, ur infektionsläkarperspektiv är det inte optimalt och inte ett pandemiperspektiv heller liksom. Jag inbillar mig liksom att han har på samma nivå som patienten på något vis, att det faktiskt är bra på många vis. Men hur som av oss så att då upptäcka liksom, men vänta, det här är inte underbensödem. Patienten har ju liksom det kliva ödem upp till höften och ibland säger man till och med upp mot thorax liksom. Ja. Och då är det framförallt, då är det inte liksom ventralt liksom, utan då är det dorsalt klivt liksom. Och där klämmer man inte folk så himla mycket. Det kan kännas liksom rätt normalt på lårets framsida, men går det lite ut på kanten så... Liksom att
men det är ju viktigt, det följer ju liksom gravitationen på den vänster, så precis, det kliver.
Men det andra klassiska, vi tänker på vitalparametrar, att vi har takykardi till exempel vid dehydrering liksom, vi har lågt blodtryck vid liksom ett vätskedeficit, vi har gamla klassikern hudturgor liksom.
Svårt tycker jag, så äldre,
ja, det är torr ändå liksom. Vi har ökat törst, brukar jag fråga om det är törst. Vilket då kollar jag till torra slemhinnor. Men det kan de ha en massa andra. Du kan ju få torra slemhinnor.
Stå på massa diuretika också, blir de också törst.
Ja, men precis. Du kan ju ta munnen för att du inte har druckit de sista 3 timmarna. Liksom, eller någonting. Så det är inte, det är rätt ospecifika grejer. Och det är väl det här som gör det så svårt. Liksom.
Ja.
Sen har vi... tänkte vi skulle ta lite andra symptom... som kan tala för det ena och andra. Jag tänker tecken på att du kanske har ett vätskedeficit skulle kunna vara att du inte har kissat under en period. Liksom. Och motsatsen då, liksom, tecken på att du har för mycket vätska i kroppen.
Precis. Anamnestiskt där så brukar jag fråga liksom, ökad andfåddhet framförallt vid ansträngning. Liksom. Mm. Det man i litteraturen kallar exertional dyspnea. Att man får fram det här att nej, men nu blir jag andfådd när jag ska gå upp på ovanvåningen, eller jag klarar inte av att gå runt kvarteret innan jag blir så andfådd att jag måste pausa.
Och det är nytt sedan 2 veckor liksom.
Och det är nytt, precis. Mm. Och ännu mer kanske specifikt för hjärtsvikt, det är ju ortopne, va? Att du får en ökad dyspne, alltså det blir svårare att andas när du ligger plant, för då får du en ökad... Ja, du belastar hjärtat mer, va? Du får en ökad preload, en ökad...
Alltså jag har alltid tänkt mig ortopnen som mer betingad av pleuravätska. Men så är det kanske inte.
Nej, jag tror det har att göra med... Alltså, det blir liksom en ökad belastning, att du får en större venös åter... ja, du kommer mer tillbaka till systemet liksom, som inte hjärtat pallar av. Eller orkar, helt enkelt.
Vad har vi något på...
Och likadant så har du ett amerikanskt som är lite roligt, bendopia. Mm. Alltså när du böjer dig fram, va, så blir du mer andfådd. Och det ska också vara då att du på de vänster komprimerar du de stora kapacitanskärlen, så du får en ökad preload.
Mm.
Och det i sig kan ge då... Och har du då ett svagt hjärta, så blir det för mycket för hela systemet. Så blir du andfådd.